Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vilken dialekt har du på arabiska? Jag förstår inte alla.
Hur mycket arabiska kan du? Lite grann.
Jag kan tillräckligt. Alltså så här. De araberna i Göteborg. Det här är skillnaden. Eftersom jag håller känna så många araber och andra givetvis nationaliteter från våra moskéer. Så när man använder sig av arabiska vanliga ord som också har en religiös innebörd. Så de då som tycker om dig, och det här är någonting med araber, va? Tycker de då om dig, va? Så går de till sina vänner och säger, han pratar arabiska flytande, va? Bara för att de tycker om dig. Och då är en del som har kommit fram till mig och börjat prata mycket arabiska. Och ursäkta, säger jag. Jag förstår inte vad du säger. De höjer på ögonbrynet. Så det
är... Har du snappat upp vissa uttryck och grejer? Och så här?
Ja, det har jag.
Ja, men säg några då.
Ja, det vanliga är ju assalamu alaikum. Ja. Och det fick jag lära mig när jag sa... somalier ibland har arabiska, eller när de uttalar arabiska, så det, då blir det bara salam aleikum. Snabbt så här. Och så var jag i Tunisien och så ville jag vara artig. Och till busschauffören där så sa jag då salam aleikum.
I Tunisien så eller?
Ja, i Tunisien.
Ja, jag förstår inte folk i Tunisien.
Och så stannade han upp med så han, det heter assalamu aleikum. Okay. Så jag fick lära mig, jag fick be om ursäkt och uttala det riktigt då. Då accepterade han.
Men shukran, ahlan, salam, habibi.
Ja.
Du nämnde att du hade varit med i FN-polisen.
Ja, två vänder.
Två vänder. Hur långt in på din poliskarriär var det här? Hade du varit polis i Sverige länge?
Nej, då hade jag varit polis i 5 år.
Okej.
Okay. Första gången.
Och vad fick dig att ansluta till FN-polisen?
Spänning, tror jag. Herregud, är du 24 år och vi pratade om tidigt 80-tal. Du kan inte så mycket om världen. Och det var ju inte heller särskilt många andra nationaliteter i Göteborg vid den tiden. Och få en möjlighet att komma ut och resa och arbeta i FNs regi. Det var ett äventyr. Men som när man är så ung så, som jag var vid den tiden, så i alla fall så såg jag inte... Jag såg inget annat än att det var ett äventyr och att göra en god sak för FN.
Men vilka länder var det då?
Det första landet var Cypern. Det var ju efter några år efter turkarnas invasion av Cypern.
Och sen Kambodja.
Ja, fast det var ju lite senare då, 92-93.
Okej.
Kambodja.
Blev det så spännande som du hade tänkt dig?
Kambodja blev lite för spännande.
Det var då?
Ja, nu hade jag ju betydligt längre erfarenhet av polisverksamheten. Och förstod vad demokratisk polis var för någonting. De stora, vi var ju poliser från 40 olika länder alltså, nere i Kambodja. Och då såg jag ju tydligt korruptionen hos mina kollegor från Egypten, Mellanöstern, Sydostasien och så vidare.
Lahorbar.
Och det tydligaste är väl när vi hade en checkpoint. Alltså vi stannade människor som kom från Vietnam in i Kambodja. Och vid det tillfället hade jag en lätt jalla-jalla. Så som tur var så fanns det en hydda inte långt därifrån där man kunde köpa lite te och äta torrt bröd. När jag lite senare kom ut därifrån så såg jag mina kollegor då. Och de var från Afrika och de var från Mellanöstern och de var från Sydostasien, mina kollegor. Hur de tog pengar från dem som passerade gränsen från Vietnam och in i Kambodja. Jag sprang fram till dem och sa att nu får ni lägga av omedelbart. Och de blev sura på mig. Och några från Afrika ville inte hälsa på mig riktigt efteråt. Mm. För de tyckte att det var en naturlig sak. Det andra var, alltså det var många sådana händelser. Jag kommer ihåg ett läger. Vi skulle gå in i lägret och där var det en jättestor grop. Kanske 50 kvadratmeter stor grop. 3-4 meter djup. Och där var det vatten. Och i det vattnet stod 2 stycken fångar som de kastade mat ner till. De kunde inte komma upp därifrån. Och det tog lång tid att prata med just de ledarna. Vi hade ju tolk med oss med de ledarna. Fattigdomen var enorm. Och när människor blir fattiga så går de också på varandra. Tar varandras hus, tar varandras ägodelar. Och är det den andra svagare så har de ingen möjlighet att ta tillbaka den. Vi hade, när jag åkte ner så var det först för att göra en registrering utav alla de kambodjanerna som bodde i Kambodja. För att de senare skulle kunna rösta. Och då åkte vi ut, vid den tiden var jag stationerad i en by som heter Orang Au. Och det var så mycket granathål i vägen och du kunde inte gå utanför vägen också för det fanns ju miner överallt. Och jag hade med mig en kille från Nigeria, han var polis. Hans titel var driver så han körde bil och han körde bil väldigt bra men det gick fort. Och så hade jag med mig en kollega från Bangladesh. Och en hel del civilister som skulle ställa upp då för att göra de här korten där de satte sitt tumavtryck på för att kunna registrera sig. Och när vi kommer fram där så efter ett tag så samlas väldigt många äldre människor. Eller äldre, men sjuka människor. Jag kommer ihåg särskilt den som hade en stor påse så här under hakan. Alltså, som en fotboll så här stor var den. Och tolken ropade på mig och så de vill prata med dig. Ja, visst så. Vad vill de? Ja, de vill att du hjälper dem med sina medicinska problem de har. Ja, då får du säga till dem att jag är ingen läkare. Jag är polis. Jag är ingen läkare. Jag kan inte hjälpa dem. Och när han hade förklarat färdigt så det var 25-30 personer. Så reste de sig upp, bockade och så gick de därifrån. Och jag sa, vad hände? Så, de vet att du är läkare. Men att du såg dem som för... Ja, att jag såg dem som inte viktiga, att de inte behövde hjälpas, och därför ville jag inte hjälpa dem. Och det var deras uppfattning när jag gick därifrån. Det var väldigt obehagligt. Ja, jag tillkallade ju sedan FN för att skicka en läkare dit. Jag vet inte om det gjordes. Men i samma by då så skulle vi registrera människorna. Jag sa till min kollega från Nigeria och Bangladesh att ställa upp dem två i två på ett led. Och det var kanske en 150-200 personer som de skulle ställa upp på ett led. Och när jag går in sen så efter en stund så hör jag ett fruktansvärt skrik och väsen utanför pagodan.
Det ekar.
Så jag springer ut och så ser jag hur min nigerianske kollega, hur han har täljt en lång käpp. Så han slår in dem i ledet så här. Försöker få ett led på dem. Återigen, jag går ut och skriker stopp. Vad gör du för någonting? Ja, du sa att du vill ha ett led, säger han på engelska. Ja, men du får inte slå dem. Det är ju mot mänskliga rättigheter i FN-konventionen. Du kan ju inte slå på människor. Och då står Bangladeshan där och så gör han så här, vickar så här på huvudet och säger, but sir, even in Bangladesh we do like this, säger han, va? Jo, men så gör vi inte här, säger jag. Så jag tar tolken och så säger jag till tolken att be människorna här att ställa sig två och två på ett långt led, bara för att vi ska få en snabb procedur genom pagodan här så att alla får sin legitimation. Och han säger någonting på kambodjanska som högst tar 8-10 sekunder. Varpå det tar inte särskilt lång tid förrän alla har ställt sig två och två på ett långt led. Så säger jag till min nigerianska och bangladeshiska kollega. Det är bättre att tala med varandra. Och då räcker bangladeshan upp ett finger så här, va? Och säger, sir, you are a very intelligent man, säger han.
Samtidigt som han nickar på huvudet.
Ja, samtidigt som han. Men alltså, då förstår man hur stora skillnader det är på poliser och polismyndigheter, kulturer från olika länder. Och där korruption eller att slå på andra människor tillhör vanligheterna. Men lidandet var väldigt stort i Kambodja. Och fattigdomen var gigantisk. Och idag är väl Kambodja ett av de mest korrumperade länderna, med stora skogsskövlingar och ett paradis för narkotika.
But was this the first time that you started to wonder about cultural differences?
Jag var bjuden till pakistanierna. Pakistanska polisen alltså. Och jag fick en vattenpipa utav dem också. Väldigt vänliga, väldigt trevliga mot poliser. Men kunde då vara mycket hårda mot de som inte var poliser. Och det var inte bara pakistaner, utan det var många olika nationaliteter som hade, vad ska man säga, icke så väl utvecklade mänskliga rättigheter utifrån deras FN-uppdrag. Och just kambodjanska buddhister, de tycker att vit är en väldigt fin färg. Och då var det som så här att när det var något stort problem, riktigt stort problem, då var det västeuropeiska poliser de ville ha som skulle komma och hjälpa till med de problemen. Mm. Och det har ju, så som jag förstod, det handlade inte om att jag var en vit polis, utan det handlade om att man hade en demokratisk form av att det skulle bli rättvist mellan människor.
But this is really interesting, because the police culture and the relationship between the police and the people varies a lot between, like in Egypt, for example, the people,
don't trust the police at all. And they're really afraid of the police because the police abuses the people. The police abuses both the criminals and the people. They don't discriminate in this way. So I wonder also how much does this affect the relationship between immigrants who have come recently to Sweden from the Middle East, for example, because they have always been scared of the police in their countries. And maybe how does this affect the relationship and how they deal with the police in Sweden?
Länder som styrs utav diktaturer, teokratiska, styrs utav teokrati. Där ser man så mycket konflikter mellan olika etniska grupper och religiösa grupper inom landet. Det finns statskorruption och människor har över lång tid, alltså hundra, förmodligen tusentals år, delat in sig i klaner och stammar. Och detta är ju ett sätt för att skydda sig mot de som har makten. Alltså man kan inte angripa en större grupp människor som tillhör samma klan eller stam utan att själv lida stora skador.
Och vara konsekvenser. Mm.
Men när korruptionen, girigheten kopplat till politik och religion går för långt så får de här länderna det är precis som en familj. Alltså, det blir inbördeskrig i familjen när man inte kommer överens. Och inbördeskriget i ett land blir bara mycket större. Och ligger landet i konflikt med ett annat land så blir det krig som skapar flyktingar. Och som skapar ekonomiska flyktingar. Människor blir fattiga. Inte alla. En del lyckas ta med sig sina pengar och tillgångar. De är uppfödda med, alltså för att försvara sig så måste man ha lagar och regler. Lagar och regler som styr den gruppen man tillhör. Ibland kallar vi det för hederskultur. Man har religiösa lagar. Ibland går de religiösa lagarna och hederskulturella lagarna ihop. Och eftersom man inte har någon erfarenhet utav vad demokrati är och flyr till ett demokratiskt land för man vet att jag kommer i alla fall få bättre förutsättningar om jag kommer till det landet. Så jag är ändå bärare utav alla de erfarenheterna jag har från mitt hemland. Och just när man är som ny, det är då som integrationsprocessen borde vara som störst. Alltså att ge människor kunskap och möjlighet till hur du, vad du har för rättigheter och vad du har för skyldigheter och hur du ska bära dig åt för att klara dig och få en bra framtid för dig själv och din familj i det nya landet som du har kommit till. På 90-talet så kom ju de stora flyktingvågorna. Det här var väldigt oturligt. För min polismyndighet hade samtidigt sett till att alla de poliserna som fanns i våra bostadsområden var bortplockade. Man hade organiserat bort det som var kvarterspoliser. Vilket gjorde att en av anledningarna till att det inte har gått så bra, om jag får gå in på det spåret, är det att vissa bostadsområden befolkades allt mer utav människor med annan etnisk bakgrund än svensk. Och de stora flyktinggrupperna kom ju från Afrikas horn och från Mellanöstern. I området fanns det då ingen som dagligen och stundligen kunde säga nu bryter du mot lagen om du fortsätter göra så där. Nu gör ditt barn misstag. Nu gör dina barn väldigt bra saker för andra människor. det fanns ingen där. Och om jag själv hade flyttat, så hade jag ju gärna flyttat till ett område där jag visste att det bodde svenskar, för jag hade kunnat göra mig förstådd, jag hade kunnat få kunskaper. Och givetvis är det att ju fler människor från samma land som kommer, så vill man ju gärna bosätta sig där man får en, där man känner en trygghet i språket och kulturen och religionen. Och det här gjorde att vi samtidigt fick väldigt stora ansamlingar utav samma grupperingar inom ett och samma bostadsområde. Och det gjorde ju det att de kunde ju bo nära en annan familj eller en annan gruppering som de hade krigat med i sitt hemland. Eller haft dåliga åsikter om i sitt hemland. Eller gjort misstag mot i sitt hemland. Nu bodde de ju grannar här i Sverige. Alltså jag får ju lägga till här att Göteborg har ju 184 olika nationaliteter.
Jävlar.
Alltså i FN finns det 193, va? Det saknas två.
Och största är från Somalia, eller?
Nej, den största gruppen är ju finnar.
Finländer. Men de räknas inte.
Men för ett par år sedan så...
Får jag bara säga, det där du sa nyss om Göteborg, 184 nationaliteter, sa du det?
Ja.
Och i FN finns...
193.
Jag kan lova dig, Ulf, att många svenskar som hör dig säga det där blir lite stolta och varma i hjärtat av det du sa nu. Att wow, är vi 184 nationaliteter?
Tror du det? Fortfarande?
Ja! Ja, alltså, wow. Och vi är bara några ifrån till FN. Det är fantastiskt.
Jo, ja, som ung tänkte jag ju att... det där med första FN-tjänsten är 1982... Så tänkte jag ju att någon gång så ska jag resa jorden runt eller segla jorden runt. Jag tror många har haft den där tanken att man vill det, va? Mm. Men så upptäckte jag när jag började vid integrationspolisen i Göteborg, det behöver jag inte längre, för de har ju kommit till mig allihopa, va? Så att räcker ju med en spårvagnsbiljett, så kan man äta mat från hela världen och träffa religioner från hela världen och kulturer och åsikter från hela världen. Det har ju berikat mig något otroligt mycket.
Men du, Ulf, jag har ju sett dig i action i Biskopsgården, i Norra Bergsjön. Speciellt den somaliska diasporan. De ser ju dig som en av dem, har jag märkt.
Ja, jag skojar med dem ibland.
Ja.
Jag har varit med där så... på en del större sammankomster och sådär, va. Det är inte alla som är somalier som ser mig som så, men jag brukar skoja med dem och säga att jag är den enda svarte eller vita somalien här.
Ulf, hur har den somaliska diasporan, nu generaliserar jag, vad är det som gjort att de har välkomnat in dig hos dem?
För att välkomnat in, alltså vi pratar om det här människor som flyr till Sverige. Och precis som du deklarerade i ett samtal tidigare, så är det väldigt många som har en negativ uppfattning om polisen i hemlandet. Definitivt inte rättvist. Rättvist mot dem som har pengar och makt. Så rättvist så att du kan köpa dig ur ett mord. Fruktansvärt hård mot dem som är fattiga. Eller inte har någon makt. De kan man leka med. Mm. Det är erfarenheten. Att vara en svensk demokratisk polis gör ju att många höjer på ögonbrynen. Man visar respekt för den enskilde människans värdighet, oavsett om den är svart, brun eller vit. Man visar respekt för den här personens åsikter. Man visar respekt för den här personens religiösa tillhörighet, oavsett om de jämfört med demokratin har extrema värderingar, så är det deras åsiktsfrihet och religionsfrihet. Min uppgift är att förklara för dem att de får inte praktisera det som inte är överens med svensk lag. Integrationspolis betyder del av. Och att vara en del av det demokratiska samhället är att vara en del som arbetar för våra grundlagar, för alla människors lika fri- och rättigheter, för deras rättighet att kunna fritt uttrycka sig och fritt uttrycka sina åsikter utan att du kränker en annan människas värdighet. När man närmar sig människor, och det är inte somalier för alla människor är likadana, men när du närmar dig människor och du förstår deras bakgrund ungefär som du förstår, Mustafa, bakgrunden både från Afghanistan och från Sverige, så kan du bli den delen i det kommunicerande kärlet som förklarar saker, precis som du gjorde i din senaste bok. Du kan förklara vad som behövs för de unga och andra invandrare som kommer till Sverige. Och du förklarar också för svenskarna varför de ska förstå varför de behöver den här kunskapen som vi inte har gett dem. Du förstår bägge sidorna. Och därför är du accepterad från bägge sidorna. Så när man går in med respekt och lyssnar på människor så får man så småningom ett förtroende. Och det förtroendet kan du bygga på genom att visa att du följer lagen och du gör det rättvist. Men du är inte där i första hand för att nita alla, för att sätta dit alla. För du vet att de utav okunskap gör fel. Och en del utav okunskap som vi kallar när man gör fel i brottsbalken, så pratar vi ju om uppsåt. Alltså, du kan ha gjort ett brott, va? Men om du inte hade uppsåt till det, inte ens om du hade ett eventuellt uppsåt till brottet, så kommer du ju inte att dömas för brottet. Ja, kanske att du har varit varslös, men du kommer inte dömas för brottet. De här människorna har som kommer till Sverige, som har en enorm kunskap om sitt egna land, men som har väldigt lite kunskap om det svenska samhället. De kan bara ta åt sig din kunskap om de har förtroende för dig. Annars blir du bara någon som rabblar ut någonting och det var en bra text eller det var bra formulerat eller det var en klok mening som jag kanske har hört någon professor eller någon sheik eller någon profet uttala tidigare. Men det liksom glider ut. Förtroendet ligger i att du är nära människorna och är med i alla diskussioner.
Men jag vill bara förstå också, vad är skillnaden mellan integrationspolis och en vanlig polis?
Jag som integrationspolis, jag är egentligen en kvarterspolis. Men jag arbetar väldigt nära människor med annan bakgrund än etnisk svensk. Och som polis så håller jag mig där det är som besvärligast och inte där jag kan njuta och ha det som enklast. Och då måste jag vara på de platser, träffa de människorna i de områdena där bekymren är som störst. Och integrationen handlar om att på ett annat sätt än det som har förevarit, alltså integrationspolitiken som har förevarit, att på ett annat sätt ge människor kunskap om hur lagarna fungerar i vårt land och vad som krävs för att vi gemensamt ska kunna arbeta med varandra i förtroende. Och får man det förtroendet och människor känner att du kommer inte utnyttja mig på något sätt, du kommer inte använda mitt namn, då får du också information och uppgifter om sådana som faktiskt gör väldigt grova brott i vårt land, va? Jag vet många svenskar som åker ner till Thailand, ner till Bangkok. En normal svensk går ju inte till Hells Angels pub i Bangkok bara för att man är svensk. Vi vet ju vad det är för folk och vad de står för. Så vi går inte dit helt enkelt. Och människor som kommer från andra länder här, jag vet om att de står för en politik som, alltså hemlandets politik, och försöker på olika sätt få människor med sig i den för att göra någonting i Sverige eller hemlandet. Ja, då undviker man den. Har de en religiös uppfattning som inte stämmer överens med människors lika fri- och rättigheter, Ja, då undviker man den även om den personen har samma etnicitet som du själv har.
Men det, Ulf, jag har ju som sagt sett dig, och jag tror att det du har som många av de områdena märker, det är att det finns ingenting i dig som signalerar att du är där tillfällig. Du är inte där 9-5. Du har någon genuinitet och äkthet som går hem hos dem. Alltså att du faktiskt genuint bryr dig. Och att du är inte där för att göra karriär. Alltså det finns ingenting som signalerar hos dig att jag ska vara i Bergsjön här i någon månad för att det är bra att ha det i mitt CV när jag sen ska göra karriär. Och det tror jag de verkligen märker av. Alltså att när du är med dem så tittar du inte på klockan om att nej, men du, jag ska iväg på det och det sen, utan du är där med dem.
Ja, så måste det vara. Alltså när du är i olika möten som för den personen är viktigt eller för den här gruppen är viktigt, så kan du inte titta på klockan. Du kan inte titta på klockan. Du kan bara lämna när det är färdigt. Och då måste du själv känna att ja, men det här är färdigt och det jag sa, det har fungerat. Jag ser och känner att de förstår vad jag säger. Och jag förstår vad de har sagt till mig. Alltså en kvarterspolis, vi pratade ju om hundar förut. Att poliser är vakthundar. Vakthundar för människors fri- och rättigheter. Alltså oavsett var du kommer ifrån, oavsett vilken religion, politik eller uppfattning du har, så är det min skyldighet att vakta så att du får uttrycka de fri- och rättigheterna på det sättet som du själv finner bäst. Och med det sagt så får ingen annan lov att hota dig. Ingen får lov att utöva olaga tvång mot dig. Och givetvis inte misshandel. Grunden för att du ska kunna ha en demokrati är just att du har de här bitarna säkrade, grundlagarna säkrade i samhället. Och då är du en vakthund där. När jag började som integrationspolis så...
Vilket år var det här?
2005 tror jag det var. 2005. Så när jag började så hade jag jobbat i centrum hela tiden, givetvis gjort de där FN-tjänsterna. Jag hade ju väldigt lite kunskap om de olika länderna, etniciteterna, religionerna och så vidare. Alltså extremt. Ja, som poliser har mest som inte har samröre med invandrare. Du har ju förmodligen lärt en hel del eftersom du jobbar i Järva, va? Och det var som så här att när du bara har med dig och vårat epitet som vi har inom poliskåren. Alltså regelverk för hur en polisman ska uppträda. Den säger som så här. En polisman ska visa respekt mot allmänheten för att på det sättet få deras förtroende. Ni känner igen det. Det betyder att en polismyndighet ska visa respekt mot allmänheten så att allmänheten får polismyndigheten, så att allmänheten får polismyndighetens förtroende. Missbrukar man det förtroendet i form av att människor dör, misshandlas, hotas, utpressas, skadas på olika sätt, då ifrågasätter man ju polisens arbete. Och jag blev väldigt ifrågasatt. Jag visste inte vad jag skulle svara på alla dessa frågor om varför tar ni inte hand om dem? Ni vet ju vilka busarna är. Varför tar ni inte hand om dem? Och så vidare. Jag kunde inte ge bra svar på den tiden. Min kunskap har jag fått för att somalier, Afrikas hornfolk, sydamerikaner, mellanösternfolk, asiater har uppfostrat mig i hur jag ska bemöta dem. Jag fick min skola och min utbildning utav dem. Det var ingenting som jag hade kunnat läsa mig till på någon kurs. De utbildade mig och sa, tala till mig på det här viset. Jag bjuder dig på en kopp te.
Ulf, det du pratar om nu, det är ju kulturkompetens. Det vill säga att man har en kompetens inom kulturen av de personer som vi möter.
Precis. Och de har olika kulturer, va? Men gör du det med förtroende och respekt, så säger de, kom och ät middag hos mig. Och till slut säger de, min dotter ska gifta mig. Jag vill att du kommer på hennes bröllop.
Mm, men... Eller kan du gifta dig med min dotter?
Okay, men... Till mig säger de inte det. De inser att jag har passerat en viss åldersgräns, va?
Känner du att de kriminella är rädda för poliser eller inte? Och är det viktigt att de blir rädda för poliser?
Definiera kriminella.
Gängkriminella i Göteborg.
Gängkriminella.
Ja.
De som sitter säkert och på mycket pengar, de träffar du inte. De är inte ens i Sverige. Gängkriminella, under begreppet det så går ju Hells Angels, Bandid och...
Men i orten då?
Red and White Group.
Ja.
När du pratar om kriminella och du pratar om ungdomskriminella, alltså mellan 15 och 30 år, om det är dem du pratar om.
Shottas, Forbi-nätverk, de ja, där killarna.
Om du pratar om dem.
Mm.
De har aldrig haft någon normal kontakt med en polis. De är rädda. Men deras attityd är hård. Och när de är många och polisen är få, så är de väldigt, inom citattecken, modiga i grupp. Och det har blivit allt värre ju längre åren har gått. Och det beror på att vi inte har varit i områdena. Vi har inte pratat med...
Alltså, jag ska bara säga om det här, känner du säkert igen Hanif också. Alltså, många av de här killarna, när vi tar dem, alltså de tuffaste killarna, när det är bara vi och dem, alltså poliserna, de kan börja gråta. Alltså de är rädda, de kan säga så här, snälla slå mig inte. Jag har varit med om det. Men när de är i gäng, som ett flock, då triggar de varandra. Men ensamma kan de vara otroligt rädda och nästan nojiga. Är det någonting du känner igen?
Det här handlar framförallt om de unga personerna som tillhör generellt sett svansen, som är på väg in i kriminalitet. De är rädda. De som har varit med, de som är ute på gatan, som tillhör olika nätverk, de har ju haft med oss att göra så pass länge. De är inte rädda för oss och de är medvetna om att det blir inga konsekvenser för dem.
Okay.
Det blir inga konsekvenser för dem. Polisen kommer dit och visar sig stor och stark och ska vara tuff, men det renderar i ingenting.
Okay, but I have a question. Like, so, quite often we see these videos on Twitter and stuff. Folk som hånar poliser eller kallar även invandrarpoliser för husblattar. Och...
Omar, får jag visa en filmklipp? Det här är när jag var ute och jobbade. Det här är några år gammal.
Men hur representativa är det av hur det ser ut i verkligheten då?
Men det känns som om det är nu är det väldigt mycket folk. Är det folk som kommer tillbaka från någonting? Hej, Hanif.
Sträck inte fram din hand.
Ja, vadå då? Ja, absolut.
Jag ska inte det. Igår, alla höll på med det. Förstår du vad jag menar? Ja. Alla höll på med det. Hör vad jag säger. Alla höll på med det. Det behöver inte vara nöjd, okej? Okay? Alla höll på med det. Förstår du vad jag menar? Jag pratar inte ens med dig. Förstår du vad jag menar? Okej? Okay? Kom inte. Du kommer sitta. Du vet att du inte har körkort. Förstår du vad jag menar? Vad är det du vill? Vad är det du kom fram till? Det är det här att de säger. Det är så. Du professerar. Hör vad jag säger?
Ja.
Lyssna. Professera inte mig, okej? Okay? Professera de där små ungarna. Hör vad jag säger? Mm. Mig, professera inte. Jag har inte sagt en enda ord till dig. Hör vad jag säger?
Ja.
Förstår du? Okej? Okay? Mm. Jag skiter i om du har 10-20 kollegor här. Hör vad jag säger?
Ja.
Jag Jag har varit under graven. Hör du vad jag säger? Jag pissar på allt och alla. Jag har inte kommit i närheten av mig. Kom inte i närheten av mig. Hör du vad jag säger? Mm. Kom inte i närheten. Jag säger till dig. För att jag säger till dig. Ingen hot, ingen... Förstår du vad jag menar? För att om jag får en fnatt, jag har legat under marken. Förstår du vad jag menar? Jag
förstår ni vad
jag
menar?
I, förstår du? Jag skiter i allt och alla. Okej, okay? Jag har inte kommit i närheten av dig.
Men hör vad är det som är problemet?
Du kommer till mig och frågar mig, har du kört kort? Eller? Eller? Du vet att du inte har kört kort.
Men vad är problemet?
Du vet att du inte har kört kort, eller?
Men vad är problemet?
Du vet att du inte har kört. Vad är det du vill professera? Vad är det? Det här är professera.
Vad är problemet?
Det här är professera.
Vad är ditt problem?
Mitt problem är att du vet att du inte har kört kort.
Du vet att du inte har
kört. Jag satt i bilen. Har jag kört? Du vet att du inte har kört kort.
Ja.
Varför frågar du, har du körkort? Gå bort alla! In med dig, alla allihopa dig! Jag svär på min Gud idag, jag svär på allt. Lyssna, jag säger bara till dig en sak.
Ja.
Okej? Okay? Du vet att du inte har körkort, eller?
Men vad är problemet? Jag förstår
problemet är att när du vet att du inte har körkort, okej? Okay? Du vet ju att du inte har körkort, säger du ju, eller?
Nej, jag vet inte fall. Du säger att du inte har körkort.
Du frågar du mig. Nej. Ingenting. No. Brorsan, jag ber dig. Låt mig bara. Jag ber dig. Jag ber dig. På min skuldbacka nu. Idag. På min pappas grav. Idag.
Ja.
Okej. Okay. Lyssna på vad jag säger till dig.
Ja.
Du vet att du inte har körkort, eller?
Jag vet, nu har du sagt att du inte har körkort.
Har inte dina kollegor har sagt att du inte har körkort?
Nej, jag har inte berättat
va?
För mig.
Har de inte?
Nej. Alltså grejen är att jag förstår honom.
Titta i min fucking register om det är så.
Ja, men,
du ska veta körkort.
Han är skämmer ut honom.
Jag pissar på körkort.
Men varför
hör du vad jag säger?
Men varför kan, va? Varför kan inte...
Vad ska jag prata med dig? Hämta din nationella insatsstyrka. Jag ska prata med dig. Förstår du? Vad ska alla grabbar? Din lilla fucking fitta. Du ska få se.
Fuck.
Oj.
Det ska vara fitt emot dig. Kom ihåg sig. Jag ska låta alla vara fitt.
Han bor trångt.
Alla dem. Nu du ska se. Nu
Bosse, är visst en lades ner.
Ut din mamma.
Det är inget apotek.
Nej,
apotek.
Ha käften. Nu du har trappat. Nu du har gjort ditt misstag. Nu du har trappat. Nu. Alla kom. Varje gång du ser det. Du ska få se. De ska vara fitt emot dig. Igår. Där har vi din chef, jag blundade.
Men du,
ha käft, prata inte.
Han är påverkad, va?
Ta det lugnt.
Kokain eller någonting.
Är det lagligt?
Det här?
Jag ska äta er allihopa om det behövs.
Men jag tycker det är en bra dialog.
Alla.
De möts i mitten någonstans.
Jag ska ta liv. Förstår du? Trippel liv jag ska ta.
Titta noga nu, Omar, för den här filmklippen. Titta noga. Ser du hur många personer som är där? Ser du hur många är där? Hur många är de?
Det är typ 20-30 stycken.
Är du ensam?
Ja, vi är 4-5 poliser.
Okay.
Hur många personer?
Yes. Är det kroppskamera okay,
och
kollar där?
Men jag har många frågor nu. Vänta. I want to like ask several questions now because this is for me this is fucking surreal. This is insane. Is this fucking legal? Is this fucking legal?
Får bara ta bakgrundsgrejen.
Why didn't you fucking shoot them?
Får ta bakgrundsgrejen. Bakgrunden är att jag går fram till honom och frågar honom om han har körkort. Han flippar på mig.
Men du visste ju att han inte har körkort.
Jag visste att han inte hade körkort.
Varför provocerar du honom?
Varför gör du det för han?
Hur visste du det?
Han satt bakom ratten på en bil och min kollega kommer att säga att den här killen är påverkad. Hade det här varit någon annan stad i hela Sverige så hade polisen gått in, slitit ut honom, bojat fast honom, kört honom direkt till polisstationen och rapporterat honom. Men för min del, när jag jobbar i mitt område, jag gick bara fram och frågade om han hade körkort. Från början så hände det ingenting. Men du såg på videon hur många personer som var på plats. Hur många personer var det som var på plats?
Det var 20 eller
30. 20 eller 30.
Okay. Jag tycker det är respektlöst.
Låt mig bara säga en sak till. När jag går in och får den här... när han går verbalt till attack mot mig. Jag ser inte att det är 30 personer. Jag tror att det är 50 personer.
Jag förstår. Okej, many questions now. First of all, with this situation, would it have been any different
if you were like 20 police over there,
ja,
what would you have done if you had 20 hade, police with you?
Om vi hade varit 20 poliser, då hade jag gått och agerat precis som vi skulle gjort i någon annanstans. Man har gått och liksom dragit honom, tagit med honom till polisstation, kontrollerat huruvida han hade narkotika på sig eller inte,
att
han
ringt var på socialtjänsten.
Okay.
Haft ett samtal. Men
Mustafa, låt oss ha ett seriöst samtal nu.
How do you think? Wait. How do you think this like the fucking optics of, how do you think this is like de förnedrar polisen.
Och
how do you think the other criminals or like the people, not the, even the criminals, the people there when they see that those guys are talking to the police?
Exakt.
In that fucking
exakt
way.
Om han kan hota en polis. Vad spelar det för roll om han går och hotar de andra? Vem ska komma och hjälpa honom? Om han kan hota polisen utan konsekvenser, hur blir det då? Är vi de här? Är de rädda för oss? Är vi de här vakthundarna?
What chance does Sweden have if this is happening? What the fuck?
Sen borgarna började urholka välfärd.
Ja, men sluta Mustafa. Kom igen nu. Försök vara lite seriös.
Actually, I'm really provoked.
Vad tänker du, Ulf, när du ser den här filmen?
Om man andas lite. Ulf, när du ser det här, vad går igenom ditt huvud?
Vi har liknande situationer i Göteborg. Men jag är väldigt sällan utsatt för det. Och det har att göra med att när du kommer nära de olika etniciteterna i de här invandrargrupperna så är de uppbyggda av klaner. Oavsett om det finns kriminella nätverk, släktverk inom klanen eller fall det så att säga är vanliga hyggliga medborgare. När jag går till moskéerna, till föreningarna, när det är bröllop, när det är begravningar som jag har varit med, så är det de viktigaste, de högsta, de äldsta personerna i klanen som hälsar mig välkommen. Alla vet att jag är polis. Och de killarna som skulle bete sig så mot mig, de hade vetat att jag hade gått till de som var högst och sagt att de här ungdomarna respekterar inte mig. De här ungdomarna beter sig så och så. Hade jag film så hade jag visat det för dem också. Och jag vet att det hade blivit en åtgärd. Hederskulturellt så hade det blivit en åtgärd. Och det betyder att gör ni så en gång till så kommer vi ta hand om er.
Men jag undrar om de där killarna har respekt för de äldre.
Men,
precis, de, är inte de klanlösa?
Det finns individer som kommer från mindre familjer som inte har någon klan. Men allihopa kommer någonstans ifrån. Och återigen, de här personerna visar ingen respekt för dig, visar ingen förtroende. Och risken hade varit att om du hade agerat kraftfullt, exempelvis omhändertagit honom som är där, så vet du inte vad som hade kunnat hända. Men förmodligen så hade de försökt göra ett fritagande utav honom, eller hur?
Mm, exakt.
Ja.
Och det är det här som är problem. Omar, det är
Omar.
Men Omar, det är det här som är problemet. Det är det här som är problemet. När polisen är numerärt underläge, då måste du jobba som Ulf gör. Du måste jobba så du vet att när du kliver in och ska ingripa, att du har de andra personernas förtroende.
Okej, okay. But speaking about these two extremes between Egypt and Sweden, if this has happened in Egypt...
Men skit i Egypten, här i Sverige nu.
Du här i Sverige, men det funkar inte här.
det funkar inte så att vi vill inte ha det som du har i Egypten.
Jag vet, but something in the
men
middle.
Nej, inget i mättan. Vi vill inte ens komma i närheten av där du är i Egypten.
Is this normal?
Nej, men du kan inte jämföra med Egypten.
Yeah, but is this fucking video that you showed me, is this how it's supposed to be?
Det spelar ingen roll. Vi kommer aldrig vilja gå tillbaka som det är i Egypten. Vi kommer inte vilja ha frihetsberövade
stolkar. Jag säger inte att det ska vara som Egypten. But this is fucking surreal.
Det är så här det är.
Vi har det är så här det ska vara, eller?
Men jag ska bara säga en sak till Ulf. Nu utmanar jag lite grann här. Det stämmer där du säger att man måste försöka jobba upp så att man framförallt når de som har kopplat till olika typer av hierarkier, klanhuvud så här. Men de konflikter som vi har nu, och framförallt i mitt område Järva, det är ju de facto problemet är att det är ju ingen som kan styra över de här ungdomarna. Det finns ingen, föräldrarna vädjar, klankonstruktionen är helt, den är funktionslös.
Ingen för, imam.
Imamerna vädjar, i klanen försökte ju lösa den här konflikten så fort de kunde. För att de försökte ju skapa fred mellan olika personer som var i bråk med varandra. Men de här ungdomarna, de skiter fullständigt i klanerna. Det är en helt ny generation. De har ingen kontakt med den gamla somaliska kulturen. Hela klangrejen. Och de accepterar inte den svenska kulturen. Så varken det somaliska eller det svenska spelar någon roll. Utan det är bara gå omkring och mörda som gäller.
Det är anarki.
Det är anarki och det handlar om att döda andra för att inte dödas. Och det är därför det ser ut i vårt område att vi har 17 mord. Och bara ett av de här morden är lösta. Mm.
Mm. Men Ulf, vad tänker du om det?
Alltså man... Jag måste ta ordet här lite grann. Och säga först, jag har ju 43 års erfarenhet av polisarbetet. Och den här typen av situationer kunde helt enkelt inte hända på 80-talet och början på 90-talet. Det gick inte. Ingen ungdom kunde bete sig på det här sättet, va? Utan att polisen agerade. Och i det här fallet som du visade, vi hade agerat kraftfullt i det fallet. Va?
Du hörde det?
Vad sa du?
Alltså på 80-90-talet.
Ja, visst. Ja. Så,
även om du hade varit i numerärt underläge? Eller?
Ja visst, de andra hade inte vågat göra någonting.
Ja, ah, okej. Okay.
Vad är skillnaden då?
Fast jag ska bara kommentera det här. Hade du gått in och agerat i det här så hade du legat på backen.
Säkert.
Du hade fått en spark i ryggen och så hade du fått flera sparkar mot huvudet.
Säkert. Och,
Ulf, när du säger att 80-90-talet att man hade reagerat poliserna där.
Ja visst.
Hur... På vilket sätt har det ändrats att man inte agerar nu? Och hur hade omgivningens respons varit på hur polisen reagerade då jämfört med idag?
Det som var tidigare, det var det att vi hade närvarande socialt uthålliga poliser som arbetade i bostadsområdena och som lärde känna alla människor som bodde där. Man lärde känna föräldrarna, barnen, kusinerna, mormor, morfar och farfar, farmor. Man lärde känna de som var ensamstående. Man lärde känna ensamstående eller pensionärer som var ensamma. Vi var i skolan. Vi hade utbildningar på den tiden. För barnen i lågstadiet, ja, då var det trafikkunskap och de fick cykla och räcka ut handen och gå över övergångsställen och sånt här. I mellanstadiet så hade vi brott och straff och förklarade att längsta straffet i Sverige var livstidsfängelse, vilket de flesta än idag inte vet. Och i högstadiet så gick vi och pratade om alkohol, droger, moped och hjälm. De poliserna som var i området, där fick barnen, förutom att de såg polisen varje dag, där fick barnen också officiellt klart för sig att polisen hade bra kontakt med skolan. Och när vi var i skolan så visade vi läraren respekt. Och då förstod barnen automatiskt att läraren känner polisen. Va?
Men det du pratar om, Ulf, det
är alltså... jag försöker bygga upp här vad det var som skapade förtroende och respekt.
Och social kontroll.
Social kontroll utövades utav föräldrarna. Men när barnen gjorde fel så fick de en chans. Kanske två. Men tredje gången så fick de inte den chansen. Då tog vi med dem upp till föräldrarna. Och föräldrarna hade redan förtroende för mig. De visste att jag ljög inte på deras barn. Jag ville inte deras barn illa. Och då tillsammans med föräldrarna och en själv, polisen själv, så hade man då ett uppfostringssamtal med det här barnet och gav det en chans, så att säga. Och föräldrarna visste om att om vi inte, alltså underförstått, va, att om vi inte klarar av det här, om det nu var ett allvarligare fel, om vi inte klarar av det här, så kommer ju du som polis gå till socialtjänsten och säga att vi får göra ännu större ingrepp. Det här var klart i bostadsområdena. vad jag sa tidigare var det att polismyndigheten gjorde det stora misstaget att ta väck alla de närvarande socialt uthålliga poliserna som var i området och som skapade det här förtroendet för en rättvis polismyndighet. Och samtidigt så kom enormt stora flyktingvågor till Sverige och bosatte sig här. Men nu fanns inte de som skulle skapa den integrationen med svensk lagstiftning. Inte assimilationen, utan integrationen. Och när det inte fanns så var det de som hade andra tankar, idéer eller ren okunskap som började säga så här gör vi våra samhälle, så här gör vi vårt bostadsområde. Ja, men de här är våra fiender och de här kvinnorna, varför tar de inte på sig slöjan? Och det började komma upp det som vi kallar för olika parallella lagstiftningar kopplat till hederskultur. De här gängen, om du tänker på det, så har de en hierarki som också har olika kulturella regler. Golare är ingen polare, eller hur va? Spegelvänt så gäller ju det inom våra myndigheter också. En tjänsteman som är golare och talar om att myndigheten gör fel är ingen polare va? Vi har en tystnadskultur, men i våra förorter så har vi en tystnadskultur som inte bygger på samma sak som det gör i myndigheterna. Och det är fel att kalla den för tystnadskultur. I områdena har vi en olaga hotkultur som gör att människor blir tysta, som gör att människor inte vågar använda sin yttrandefrihet, sin åsiktsfrihet. Och skulle de säga någonting fel, golare och polare, skulle de påpeka någonting som är demokratiskt fel i form av brott, så ligger de själv illa till. Den här uppbyggnaden har hållit på i 30 år. Har vi byggt upp den här? Och nu när vi säger att vi ska komma närmare medborgaren som polis, va, så funkar det inte längre med att ha en polis eller fyra poliser som kommer till vissa områden och träffar vissa gäng ibland. Vi måste vara stadigt närvarande i de här områdena. Och förutom den vanliga ordinära polisen som är ute och åker och arbetar, alltså utryckningspolis, radiobilar och bussar och annat, va, så behöver vi de här socialt uthålliga poliserna som börjar arbeta i områdena för att återfå förtroendet. För det ska jag säga er. Den gången som, alltså oavsett om, som, jag vill bara säga detta, att oavsett om du säger att överhuvudena i klanerna, imamer och shejker och sådär, de har spelat ut det, så de kan inte ens göra någonting. Nej, för de har inget skydd utav polis. De har heller inget skydd. Den gången första generationen invandrare som har de här positionerna i sina respektive familjer, släkter, nätverk, den gången som de dör eller tappar kraften, så är det andra generationen som kommer ta den rollen. Och nu får vi en uppförsbacke som är bra mycket brantare än den vi har haft hittills. Det är därför jag ser de här stora riskerna att det kommer bli så mycket värre. De lösa nätverken, de har med sig reglerna från sina familjer eller från hur hederskulturen eller andra religiösa regler. För du ser att, som jag säger, de hederskulturella reglerna sammanflätas med de religiösa reglerna. När vi gjorde undersökningen på de 300 som hade åkt ner till kalifatet, mesta var ju unga människor. Det visade sig att 70% av dem var daktade. Alltså 70% hade ett brottsregister. Om du ser många av de här kriminella nätverken, de här lösa nätverken, flera av dem, i stort sett 99,9% har inte klarat grundskolan. De har inte klarat grundskolan. Varför inte? Vad är det samhället har misslyckats med? När de var små så ville de inte bli kriminella. Nu är de superkriminella. Och de är inte nöjda. Men de spelar sitt spel och vara tuffa.
de som har haft föräldrar som har varit troende i moskéer, så säger man, vi ska hjälpa dig att göra dina barn till riktiga muslimer, riktig islam,
annars khalifa.
Föräldrarna vet inte riktigt vad som menas med riktig islam, men har stort förtroende för imamerna, för sheikerna, och vet inte vad de predikar. Många av de här ungdomarna har fått godkänt betyg i koranskolan, men totalt misslyckat betyg i grundskolan. Och så växer de upp med sina regler. De har gått på dagis tillsammans, de har gått grundskolan tillsammans, de har bildat kompisar. De har inga problem med hudfärger, om de är svarta, vita eller bruna, bara de är kriminella så går det bra. Och de har blivit ännu galnare, ännu vildare, ännu farligare. Många tror inte att de lever längre än 25-30 år, en del av dem. De vet att deras tid är uträknad, så att säga. De har ingenting att förlora.
Ulf, jag måste bara säga en sak. Du pratar om att polisen ska vara som ett vakthund och man ska på något sätt ha respekt för polisen.
Visst.
Och förvisso så är ju numerären av polisen, det är ju någonting som polisorganisationen jobbar med nu. De pratar ju om att man ska bli 10 000 fler polisanställda. Det kan i bästa fall rendera i 5 000 poliser fram till, vad är det vi pratar om, 2025,
ja, säger de.
Det kommer de inte ens nå. Nej. Vi vet att vi kommer inte kunna uppfylla det, för att vi kan inte ens uppfylla, alltså det fattas massor med platser på utbildningen och så.
Vad menar du med fattas? Att
alltså
de inte
det är massor med
på?
Tomma platser. Aha. Det är massor med tomma platser. Vi har ju nu...
Jag ska söka polisutbildning.
Regeringen har ju... man har ju varit med och utökat från 3 polisskolor till att vi har gått och har nu 5 polishögskolor. Men ändå så är det massor med tomma platser. Men det är någonting annat där. Det är att de här personerna som begår brott blir inte lagförda. De här personerna kan håna och häckla polisen utan som helst konsekvenser. Jag menar på att det är delvis lagstiftningen det är fel på. Det system som vi har kring olika rabattsystem, olika typer av böter för ungdomar som till exempel hotar polisen eller våld mot tjänsteman. De här brotten är ju någonting som de aldrig... Man kommer aldrig dömas för något brott. En person som hotar en polis eller använder till och med våld mot tjänsteman eller till och med slår polisen, det straffvärdet på det är så pass lågt och det konsumeras oftast av andra typer av brottslighet.
Men skulle du säga att bevisbördan också är orimligt, eller?
Inte mot poliser, för bevisbördan är väldigt tydlig nu när vi har fått kroppskameror. Där kan man väldigt tydligt kunna visa att den här personen har hotat polisen. Vi kan till och med kunna styrka att någon har gett sig på polisen. Men straffvärdet, det vill säga straffet, är så pass lågt. Och de här personerna är multikriminella. De begår ju rån, grova stölder, misshandel och andra grejer. De här brotten som sker mot polisen konsumeras oftast. Det vill säga att man får aldrig straff för hoten, hånen och så vidare. Och då faller ju ditt resonemang att man ska vara rädd för polisen.
Rädd?
Eller ha respekt för polisen.
Just a quick question though. Like, it's an interesting point that you say that you have this on camera, but why afterwards? Like, if this is illegal, what that man did, why don't the police go afterwards and arrest him?
Den här killen, han...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Dom oste du betala om duska lisnamer. Du forman gaflera vsnit okso. Pakieter biudande, heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubzista moltit. Detko star somen miket liten kafe late ute potoriet. Per monat. Let somen plet. Tak, minwen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.